Nu är det tid, mina vänner, för att få lyssna till Rolf på Sorgen Fri. Jag säger hjärtinnerligt välkommen.
Ja, tack ska du ha.
Hej, hej.
Ja, hej, hej.
Nu var det tid igen.
Ja, ja.
Det är väldans för tiden går fort, ja, säger ja. Du.
Oj, oj. Nej, men.
Är det göken?
Ja, det är en liten påminnelse.
Ja.
Du har snarare minst kanske att förra torsdagen då nämnde jag dig att om man ska vara säker på att inte råka ut för någon ondska, då ska man ta sig en skvätt brännvin i morgonkaffet. Och det har jag ett levande bevis på att det stämmer. För under hela mitt vuxna liv så har jag inte råkat ut för någon större ondska.
Nej.
Så det är bevisat.
Jaha. Ja, men så det vågar inte jag mig på med tanke på att jag ska in här och jag ska vara fullständigt klar i knoppen.
Ja, ja.
Ja, det går inte.
Har du någon dagordning för att jag skulle vända mig till denne Anders?
Ja, tack för det.
Som pratade för en stund sedan, ja. Lite grann pessimistiskt sa han, de har väl gått och gömt sig nu. De fåglar vi har. Nej, Anders, det är inte så att de har gått och gömt sig, tvärtom. Det är så att de måste vara aktiva under hela den ljusa tiden. Jag ska ta ett exempel. Det här var inget planerat, men det var du, Anders, som jag tänkte att jag skulle berätta detta här. Här i stan så kan man, eller kanske ska vi säga ett 20-tal arter man kan se, och är man i skogen där jag brukar vara även på vintern, mitt i vintern, så kan man ju se en 30, 35, 40 arter, och kör man runt i hela Skåne så kan man träffa på ungefär, ja, ända upp till 100 arter, och de måste vara aktiva med undantag av ugglorna, men det kommer ju också till så småningom. Jo, det är så, och då tar jag som exempel en kungsfågel som är vår minsta fågel, och den är väl, om man knyter det, ja, man knyter näven, den är mindre än en knuten näve, och så är det dessutom så att ju mindre en fågel är, desto större är omslutningsytan i förhållande till kroppsvolymen. Och det kan vem som helst räkna ut omslutningsytan. Men om man tänker sig en fågel som ett litet klot, och då är ju klotets yta 3/4 pi R3, va? Alltså 3 gånger radien och så gånger 2/3. Och sen kan man då räkna ut, ja, detta var volymen, och sen kan man räkna ut ytan. Och det är ju så att ju mindre, ja, det sa jag, ju mindre fågel är, ju större omslutningsyta i förhållande till andra fåglar. Och vad betyder då det? Jo, att värmen har ju större yta att försvinna genom hos en sån här liten fågel än en större. Och värme, vad är det? Ja, det är det som kungsfågeln producerar när den äter. Och det är så att fåglar har en kroppstemperatur på 42 grader.
Jaha,
ja. Alltså varmare än oss människor. Jag är nog alltså lite varmare.
Ja.
Jo, och om man då tänker sig då att har fågeln en temperatur av 40 grader, och säger då att det blir 10 grader natt, då är ju temperaturskillnaden 50 grader.
Mm.
Och då är det lätt med fysik att räkna ut hur mycket energi som försvinner. Och då säger man, många säger som så att, ja, men då dör ju fåglarna och liksom att när det är kallt och sådär. Nej, bara fåglarna kan ersätta den utströmmande värmen med födan, va?
Ja, just det.
Och då tar jag ett litet exempel då med vad den här kungsfågeln måste göra. Och den lever ju av spindlar och insekter och pupor som sitter bakom springor i trädet.
Ja.
Och Nu är det så att om det är mitt i vintern så är det ju så, hur är nu förhållandet, en tredjedel. Nu mitt i vintern så är väl dagens längd bara en tredjedel. Den är väl 8 timmar räknar vi med.
Mm.
Och då blir ju natten 16 timmar.
Mm.
Då under de 8 timmarna så ska en kungsfågel plocka i sig så mycket spindlar och insekter under den ljusa tiden så att det dels räcker till som energi när den flyger omkring och letar efter den här,
ja,
dels när den sitter på natten.
Ja.
Och då är frågan, hur många behöver de sådana här små spindlar på 5 mm storlek? Hur många sådana behöver de plocka i sig? Ja, mängden, det är ju lite ointressant, men ja, det är det inte. Men de ska plocka i sig, det är inte som jag sitter och svamlar, utan det har ju forskning visat att de ska plocka i sig en sån här liten spindel eller insekt var 16:e, 15:e, 16:e, inte minut utan sekund.
Ja, du förstår.
Så att bara fåglarna får i sig tillräckligt med föda som kompenserar värmeförlusten,
ja,
så kan de leva kvar.
Ja.
Det var ett litet långt svar på Anders.
Ja, men då får jag fråga där. När det är kallt, det kan vara 5-10 minusgrader. De här spindlarna och de här småkrypen, men fryser de inte ihjäl där? Eller?
Nej, det gör de inte. Det gör de inte för att de finns uppenbarligen eftersom man har undersökt det här.
Ja.
Så de finns, men det kan man kan se då på när våren kommer och solen börjar titta fram, då kan man se alltså på väggar till som är på tegelväggar,
ja,
och på andra ytor, där kan man se då hur smådjur kryper fram.
Ja, just det.
När väl, och det, till exempel det finns ju vårens första fladdermus, fjäril, citronfjäril.
Ja,
den kommer citronfjäril och nässelfjäril, de övervintrar.
Mm.
Och så bara solen tittar fram lite, ja, då flyger de ut, va.
Men det, man kan ju också berätta för folk att när de tar in en julgran, hur många kryp finns det inte i den?
Jo.
Mängder.
Det har jag kollat. Och istället för, det var ju när jag var ung och sådär, då brukar man lägga en sån där snyggt färgad matta under julgranen.
Ja.
Jag bytte utan att min mor hade godkänt det, men att lägga en bit av ett lakan.
Ja, just det.
Och så stötte jag granen.
Ja, och vad hände?
Och massor av små insekter.
Ja, det är det.
Ja.
Men det tänker inte alla på.
Nej.
Ja, nog om det. Jag har en fråga från en annan Anders,
ja,
som undrade här, och han ville att jag skulle fråga dig idag.
Mm.
Vad kommer det sig att när man kastar ut
har jag redan svar på.
Ja.
Det kommer.
Ja, för att han har förvånat sig i alla tider. Det har faktiskt jag också gjort. Man ser inte en fågel. Det finns inte i närheten.
Jo, nej, men jag ska
och så kastar
det.
Man ut. Ja, waff, säger det bara.
Ja, ja.
Så kommer de. Men hur kan de se och hur kan de veta det?
Jo, ja, det ska jag svara på.
Ja,
men först vill jag gärna, innan jag glömmer det, rikta mig till Alf ifrån Bara som pratar.
Kanske är Alf som ringer nu här ifrån Bara, för han hade jag med mig i tisdagens program och han sa jag vill nog ringa till Rolf på Sorgen Fri på torsdag, för han är en sån stor djurvän trots att han är jägare. Vi ska höra om vi har någon med oss, hör du.
Ja.
Det ringde här, så.
Ja.
Skånepartiet, Laila. Det är Jan-Erik i Lund som vill fråga någonting. Jan-Erik i Lund, du är hjärtligt välkommen.
Ja, jag ska bara komplettera lite grann här med trädläkaren Rolf.
Ja, säger Rolf. Jag får ratta upp och ner här, så det, för annars så blir det fåglar på linjen. Rolf, jag kopplar in Jan-Erik igen.
Ja.
Mm? Mm.
Ja, hej. Yeah. Jag sa ju till Leila att den som jag trodde var träläkaren var ljusgrå. Det är så när den kommer och flyger rätt högt. så är det så att den är väldigt ljus, nästan vit på bröstet. Och därför jag sa att det var ljusgrön. Men när den väl kommer ner så ser man att på ryggen, på ovansidan av vingarna och på nacken så är den marmorerad svart och grå.
Och på bröstet då?
Och på brösten är den nästan helt vit.
Jaså?
Då får vi... Men sen är frågan, jag kan inte säga hur den är på undersidan av vingarna.
Nej, nej. Men det kanske...
Men det är bara en komplettering till, till Rolf.
Ja, vi får höra vad Rolf svarar på det då.
Åh, oh, men jag tror ändå inte att det är en trädlöka, för den är inte svart och grå. Ja.
Jaha, det tror du inte. Och är
nej,
den...
nej, jag vet att den är svart. Så den är ganska spräcklig, men brunaktig och sådär. Och sen så...
Är den vit på bröstet då?
Nu minns jag inte det vit. Jo, den är ljus på bröstet, men jag ska... Jag ska under tiden jag kan släppa ordet till
Jan-Erik.
Till Jan-Erik igen så ska jag säga.
Ja, men checka det du. Ja, Jan-Erik, han är lite tveksam där, hör du det?
Ja, det är jag också.
Ja.
Ska jag berätta en liten episod och så kommer det en liten fråga efteråt.
Ja, varsågod.
Jo, det var för 15-10 år sedan så... Hade min dotter, yngsta dotter, hon hade sportslov, så vi bestämde, min hustru arbetar och barn, sen när de höll på med annat studera, så vi bestämde då att hon sportslov, min dotter och jag skulle ta leden då, så vi skulle köra upp till vår stuga uppe i Karlarp, uppe i Körnarp.
Ja.
Och vi körde ihop där på kvällen när jag kom hem från arbetet vid 5, vi var väl uppe vid 7. Så sa, när vi körde in på tomten här, så sa min dotter att där sitter en katt i skorstenen. Mm. Så jag så tänkte, tusen, de kan hitta på allt.
Ja.
Men hur som helst, jag gick av bilen.
Ja.
Och där satt en katt i skorstenen.
Nej.
Och vi gick runt och den tittade på oss, följde oss hela tiden. Vi gick runt huset och vi tittade på skorstenen. Så, 10 meter upp som man kunde säga snäga, men så kommer vi fram till att det var ingen katt, utan det var en kattuggla.
Var det en kattuggla?
Ja.
Ja, du förstår.
Och vi hade inte varit där på en 3 veckor så den hade tydligen flyttat upp och satt.
Ja, lite roligt.
Ja, det var väldigt roligt, men det värsta var ju att vi hade ju bestämt att vi skulle ha en mysig afton och vi skulle sätta fyr i öppna spisen och vi skulle grilla och sånt.
Ja.
Och dottern sa direkt, ja du går inte upp på taket och kör bort kattugglan.
Nej.
Så vi tog, vad ska vi göra tänkte vi? Så vi tog lite tidningspapper.
Ja.
Och satte fyr på det och rökte. Och det är inte många minuter så stack den iväg.
Ja, det tror jag.
Och den skrek.
Ja.
Och höll på att skrika sen hela natten.
Nej men vet du vad?
Långt ut i skogen där.
Ja.
Och så... satt vi där och grillade, var ju större och så var. Men vi tyckte vi hade ju dåligt samvete.
Ja, det tror jag det. Men vad gör man då? Nej.
Så träffade jag en granne som bor där uppe permanent.
Ja.
Så berättade jag om detta. Så sa han, du ska inte vara bekymrad, sa han. En kattuggla har alltså 3 bo. Den har alltså reservbo.
Jaha.
Och då ställer jag frågan till Rolf. Stämmer det att de har flera bo?
Nu får vi höra vad Rolf svarar på den frågan. Rolf, du har hört vad Jan-Erik har berättat.
Ja.
Ja.
Men först ska jag kommentera det här med trädlöka. Den har en ljus undersida. Men sen är den brunspräcklig. Lite till gul ockra. Ljus ockra är på ovansidan. Och sen har den ganska spräckligt huvud med lite den vitt på huvudet och en kindfläck som är brun. Så att det var ungefär så som det ser ut, va. Men sen det som inte stämmer att de kommer i hundratal. Det tror jag inte på. Jo, jag tror på att det är 200-tal, men att trädverkor inte kommer i de mängderna. Men detta är alltså min erfarenhet av det.
Vi får höra vad Jan-Erik svarar då.
Ja, jag ska bara säga, den fågeln som kommer till mig, De kommer i sådana skaror. De kommer flyga rätt högt. Så det är därför man bara ser bröstet. De är vita, ljusgråa kanske. Och sen så när de då kommer fram till min trädgård. Så är det ungefär som så här stukabombare. Kan du, vet du vad det är, Rolf? Det är...
Ja. Ja, stuka, det vet jag.
Ja.
Så plötsligt är trädgården full med hundratals sådana här. Och som det smaskar på mina äpplen.
Ja, det är lite roligt tycker jag att höra. Ja, Rolf, vad säger du nu då?
Jag säger att det är definitivt inte trädlärkor som du har din trädgård med.
Nej, du, nu hör du.
Ja, jag hör dig.
Ja, då får vi... Då var frågan inte löst ännu.
Nej, då får jag tro att det är en fink då.
En fink?
Ja,
ja, vad säger du om finken?
Nej, jag tror alltså ända till att motsatsen är... Alltså det är motbevisat, så håller jag på att det är starar.
Starar, säger Rolf.
Ja.
Jaha.
Ja.
Ja, men...
Jag är inte expert.
Men vi har ju en expert i andra ändan. Ja, ja. Så vi får väl avvakta lite. Han får väl fortsätta med den här frågan. Den är väl lite öppen än som det verkar. Ska vi höra nu vad Rolf säger om kattugglan och om den har flera boställen? Vad säger du, Rolf?
Ja, först och främst säger jag det att ugglor bygger inga egna bon, utan de tar andras risbon eller andras, ja det behöver inte vara risbon därför att där finns ju de slaguglar till exempel, men jag ska inte prata om andra ugglor utan det var ju kattugglan. Och ni hörde inte, men när du började att prata om att en katt upp på skorstenen, då sa jag i luren, det är en kattugla, för jag har erfarenhet av det också. Men som sagt, kattuglarna bygger inte egna bon, utan de tar andras bon i besittning. Och därför är det ju så att de kan ju sätta sig i... men de kan ju bara häcka i ett bo. Men sen så kan det ju faktiskt vara så, och det gäller ju andra arter. Jag har inte sett det själv när det gäller kattugla. Men alltså det är ju ofta så att de inbjuder honan. Ofta då som precis som skator till exempel gör, att de skatorna bygger egna bo, men så presenterar de ett par bon till honorna, och sen är det honorna som bestämmer vilket bo de ska ta, och det är det boet då som häckningen sker, alltså för ugglan. Och sen kan jag mycket väl tänka mig då att under tiden till exempel honan ligger och ruvar, så sitter ju hanen i ett annat bo. Det är mitt svar.
Jaha, Jan-Erik, är du nöjd med det?
Ja, då var det inte ett bo som kattugglan hade med skorsten.
Men vad säger du då?
Jo, jag säger att det kan det mycket väl vara. För att om det inte händer någonting speciellt, så kan jag, och där har jag ett exempel på det. Alltså mina föräldrar hade en sommarstuga uppe i Stenskogen i Hör, eller är det Hörby? Nej, Hör var det. Och när de kom dit, jag minns inte om det var på våren antar jag. Och då blev de helt förskräckta när de kom in. Därför att där låg en kattugla på golvet död. Och den hade ju rumsterat om i rummet. Så att den hade inte kunnat komma in på ett annat sätt än genom skorstenen. Och det är väl kanske möjligt så att någon hade börjat att bygga sitt bo i skorstenen. Och sen hade det misslyckats och det ramlat ner, va. Så att det är mycket möjligt, för att till exempel alikor kan ju bygga bo i skorstenen, alltså kajor, va.
Ja, Jan-Erik.
Mm, ja, men det var ju lite rörigt.
Ja, då fick du...
Den skogen ligger inte så långt ifrån där jag har min stuga.
Nej.
Jag ser också här trakten.
Ja. Men jag vet ju... Ja, det kan jag ta sen. Du får fortsätta lyssna. Men du har väl en önskemelodi, Jan-Erik?
Ja.
Ja, vad ska vi klämma till med?
Vad ska vi ta? Ringsjö spelmän, har du någonting av dem?
Det törs jag inte säga på rak arm. Men
har någon fin folkmelodi av dem.
Ja, om för nu den finns så med Ringsjö spelmän, så vad hittar vi då?
Jag får ta någonting med Kristolund.
Kristelund, det kan jag däremot veta att vi har. Okej, Jan-Erik, då tackar jag dig för din medverkan.
Ja, jag tackar dig och tackar Rolf också.
Ja, tack ska du ha, hej.
Hej.
Ja, då öppnar vi upp igen om det är någon som vill ringa och fråga på 390-201. Är det då man ringer? Man vill fråga Rolf någonting.
Ja, men först måste jag vända mig till Alf i Bara.
Ja.
Och han tackar för hans vänliga ord efter vårt samtal. Och jag hoppas att du hör nu, Alf, att du har alldeles rätt i det att du och jag står på samma nivå när det gäller djur och natur. Och jag hade ju hoppats att alla jägare hade uppträtt så som du har, som du har beskrivit. Alltså ha respekt för djuren och naturen och se till så att de har föda, inte för att locka fram dem och sen skjuta dem.
Nej.
Utan omtanke om djuren, till exempel äpplen till rådjur.
Ja.
Och detta är hedrande.
Ja.
Och den typen av jakt som du bedriver, Alf, den är jag inte motståndare till.
Det är alla tider, så Alf är en generös människa till
mycket.
Tusen. Vi ska höra om det kanske är Alf som är med här. Skånepartiet Leila, vem har med mig? Hallå, hallå. Nej, det var någon som ville busa bara.
Ja, men då får jag återkomma till Anders nummer 1 eller 2. För Anders som ringde om det här, hur fåglar
ser, ja,
det här.
Där var vi.
Jag har 6 minuter på mig. Nej, jag har lite mer för att det blev bara över i 12.
Jo,
det finns ju många svar och jag ska ta ett antal exempel. Först så ska jag nämna lite grann här om ögonen. Alltså de har en mycket skarp syn.
Ja.
Och de kan se stillaliggande föremål. Men det är klart att de får syn på rörliga föremål. Och då kan jag nämna, jag tar ormvråken som exempel. Men det är ju så att ju större en fågel är, ju större ögon har de i förhållande till småfåglar.
Mm.
Men en ormvråk, den har inte så där väldigt stora ögon. Men de har ju många synsinneceller, va? Och antalet sådana celler jämfört med människan, de är 8 gånger större mängd.
Jaha.
per kvadratmillimeter än hos oss.
Ja.
Alltså de har mycket hög upplösningsförmåga.
Ja.
Och i den klassen ligger ju också gamar. Som på, de har vi inte här i Sverige. Jo, det finns andra sorter gamar. Men,
jo då.
Men de kan alltså på flera kilometers avstånd upptäcka ett mindre kadaver. Va?
Ja, men det är ju bara inte klokt.
Och kadaver är ju stillaliggande.
Ja.
Och jag tar ett litet exempel vad det innebär. Låt oss ta det här exemplet att du eller ni lyssnare ställer er vid ryttarstatyn på Stortorget. Och så blickar ni söderut och då ungefär längs med Södra Förstadsgatan till triangeln. Då skulle en gam kunna se den här ett stillaliggande kadaver, kanske till och med storleksordningen av en hund. Den skulle den här en gam lätt kunna se om den satt uppe på ryttarstatyn.
Ja, men
skulle den kunna se ett kadaver vid triangeln?
Ja, men det är ju alldeles ofattbart.
Ja, sen är det inte bara det i alla fall. Där då den här gamarna flyger, det är att där är troligen andra gamar också. Och de andra gamarna, de skulle kunna se den här gamen nummer 1 på flera kilometers avstånd. Och i all synnerhet när gamen är i rörelse. Och när då de andra gamarna som flyger på olika riktningar från den gam nummer 1 ser att det är en gam som sänker sig ner mot ett byte i dalen, Vad är det där för någonting, tänker de då kanske? Och sen så flyger de mot den här platsen.
Ja.
Därför att de vet om då att där är ett byte.
Ja,
utan att själva ha sett det. Och jag tror nog att ni naturintresserade människor har sett kanske tv-filmer. Så har sett då att det kanske sitter en 8, 10, 12 gamar på ett byte och kalasar på lördag.
Ja, det har man ju sett.
Ja, och sen är det inte bara det. För det är ett minne. Och både när det gäller platser och människor. Vi tar till exempel, vi kan ta det här med talgoxar, va? Mm. När jag hade villa så naturligtvis så matade jag fåglar på, och med frön och talgbollar och liknande. Och om jag vid något tillfälle hade glömt att fylla på fröautomaten eller glömt att byta ut en tom nät när det gäller tallbollen, då kunde en talgoxen som kände mig, visste vem jag var, sätta sig på fönsterblecket och knacka på fönsterblecket.
Ja, du förstår.
Ja. Och sen har jag ett annat exempel när det gäller fåglar. Det kommer sig av att fåglarna, utan att vi vet, ser det kanske, för vi går ju inte alltid upp och tittar mot himlen. Och då har jag ett exempel. En bit ifrån där jag bor, där bor en man på första våningen, och han brukar sitta på balkongen och kasta ut bröd på grässträngen nedanför. Och det tycker jag i och för sig är lite ofog. Därför att ska man mata fåglar så ska man göra det i form av fröautomater eller hänga upp någonting sådär. Därför att där, i det området där han bor, där bor också en massa råttor.
Ja, just det.
Och, ja, och då är det ju så att han slänger ut bröd och där då samlas där måsar, både fiskmås och skattmås och stadsduvor, kajor och någon annan råka. Och så de äter ut av det här brödet, va?
Ja.
Och förhoppningsvis orkar äta upp alltihop. Men sen är det dessutom så att när han inte sitter och kastar ut födan på en bestämd tid, då kommer där fåglar och sätter sig nedanför balkongen, för att de vet om att det förr eller senare,
ja,
så kommer det.
Ja.
Och detta är ingenting som jag fabulerar, utan jag har lagt märke till, jag har visserligen inte fört någon statistik.
Nej.
Men där är mitt emot där han bor, där är en pub.
Ja.
Och det händer då att jag sitter då på den här puben, framförallt på sommaren när man sitter ute på trottoaren.
Ja.
Kan jag säga det, va? Så jag vet om att de känner igen platsen. Och de känner igen ungefär tiderna, och det är ju mitt på dagen. Sen har jag ett sista exempel. När fiskebåtar kommer in mot hamnen, de kommer utifrån Skagerrak och Kattegat i Nordsjön och sådär. Och det händer ju, det är ju ofta så att de rensar fisken och slänger ut.
Ja.
Och då har de kanske en handfull eller ett dussintal måsar efter sig på
båten. Ja, det har man ju sett.
Men måsarna i hamnen ser detta här, och det är kanske 25-30 måsar som då flyger ut och möter den här.
Ja, ja.
Det är något ätbart, båten rör sig, det är lättare att se rörliga föremål än stillasittande. Och och detta är väl ett långt svar på Anders fråga.
Ja. Ja, det får man säga, för att jag tänkte nämna det också. Fiskmåsar, de ser man inte så ofta, men de kommer obenhörligen. Man har inte sett någon, man har inte sett någon på länge. Och kastar man ut någonting, ja, då kommer de.
Ja, och sen är det då det som är att Anders iakttagelse, den är ju säkert riktig, men det är så. Bortsett från mig då och andra töntar som håller på med fåglar, det går ju inte att titta upp i himlen, va?
Nej.
Men någonstans och någon gång är det alltid någon mås som flyger omkring och kollar. Och det kan vara en mås kanske på 20-25 meters avstånd ifrån där vi går, men den finns där. Men det är inte säkert att alla tänker på det. Titta, va? Och jag har ett annat exempel på där jag bor. Där är mycket skator omkring här.
Ska vi bara höra först, hörde du, om det är någon som vill någonting?
Ja.
Skånepartiet Laila, och det är på 390-201. Är det någon som väntar? Hallå? Nej, det var det inte. Ja, Rolf, då får du ta det exemplet också då.
Jo, det här är gott om skator som dessutom häckar här, va? Alltså på ganska allt för tätt. Men nu på vintern, nu flyger skatorna och skatparet flyger omkring och håller uppsikt. Och där är de, håller säkert uppsikt över om det kastas ut någonting och sådär. Så att fåglarna har, och framförallt skatorna som är en kråkfågel, de räknas ju till någon av de intelligentaste fåglarna.
Ja. Vi ska lyssna igen då.
Ja.
Skånepartiet Laila? Ja! Jaha, det ska vi inte bry oss om alls, utan vi låter programmet gå vidare. Varsågod, Rolf.
Jag har väl pratat färdigt om detta som jag hade planerat att jag skulle svara på. Så.
Har jag en liten fråga också. Ja. När vi pratade om flera bon och sådär. Ifrån min veranda över till granngården är det en jättestor hängbjörk. Och i den här hängbjörken bor det alltid, häckar alltid ett duvpar.
Ja.
Men jag är rädd för att de har blivit bortkörda utav ett skatpar.
Kan det
gå till så?
Ja, det kan det göra. Det kan det visst göra.
För att jag var så förundrad över varför skaterna var där och rota. Och så kom duvorna, men det var precis som att de fick backa för skatan.
Ja, men det tror jag inte är ovanligt.
Nej.
Då är det väl kanske så att skaterna tycker att duvan, som är ungefär i storleksordning med skatan.
Ja.
Att den inkräktar på skatornas område. Så ja. Att det är mycket tänkbart, ja.
För även om duvorna har varit där i flera år har de varit i den här björken.
Ja. Sen så fick jag en tanke som, det är bara en vild gissning, va. Men det är så att skatorna bygger inte, de häckar inte i samma bo året om, va. Utan de bygger nytt bo.
Ja, det är ju det jag tänker att de gör. Men de brukar väl inte ta andras bo?
Nej, det gör de inte.
Kanske bättra på det här gamla boet.
Nej. De tar materialet.
Aha.
Det är därför att de, om det nu inte hade rört sig om duvor, så är det så att då året efter en häckning så tar ju skatorna kvistar från det gamla boet.
Ja.
Och bygger, de kan ju bygga på det gamla boet.
Ja.
Men de tar inte det gamla boet i besittning för häckning, va? Och det är smart, därför att där är ju alltid en jag tror vi pratar om det någon gång, där är ohyra i det gamla boet.
Ja,
och då sprids inte den ohyran, utan då får den ligga där och dö.
Men du vet att jag berättade om ett skatpar som byggde bo i ett vårdträd jag hade. Och jag rev ner, och det får man inte göra, men jag rev ner med skatorna de byggde och byggde.
Ja.
Men till sist så lyckades jag, och då, det här boet var jättestort.
Mm.
Jag sågade ner mitt vårdträd helt enkelt, och då kom boet med. Och det var som cement, alltså det var fantastiskt att studera hur de kunde bygga så.
Mm.
Genomstabilt var det.
Ja, just det. Men om jag minns rätt så är det inte förbjudet att riva ner skatbo.
Nej.
Under förutsättning att det inte är under häckningstiden.
Ja, just det.
Då är det under häckningstiden, då är det jakt.
Ja.
Utan då måste man ta noga reda på om det är någon häckning på gång. Och jag menar, vid den årstiden är det ingen häckning.
Nej.
För att jag minns alltså utanför där hotellet Savoy här i Malmö. Där, jo, det var Savoy. där var ju en massa träd utanför där på Norra gatan.
Ja.
Och där var ju ett jäkla liv på skatorna, så att gästerna de protesterade.
Jaha.
Och sen det, och då kom brandkåren och spolade ner bonan.
Ja, ja.
För det var ju det var ju råkor, ja. Det var råkor.
Jaha, var det råkor? Ja, ja.
Det spelar ingen roll, för att råkorna är ju lite ljudligare än skatorna.
Ja. Ja. Vi ska höra om det är någon med oss, Skånepartiet, Laila. Det är någon som busar hela tiden.
Ja, ja.
Hörru du, ja, men ska vi vara färdiga för idag då?
Ja, men jag vill bara tillägga någonting.
Ja, det får du.
Ja, visserligen inte har med fåglar att göra.
Nej.
Utan en liten kommentar, men det har med naturen att göra. Och jag kom till tänka på detta nu när de samtalade. Det var Carl Herslov samtalade med Daniel.
Ja.
Antal människor på jorden och liknande.
Ja.
Häromdagen i denna veckan så var det ett program i Vetenskapens värld på TV2.
Ja.
Där han, Sir David Attenborough,
berättade.
Det vet vi om det är.
Ja.
Och detta var så jävlas intressant. Och han började sitt program antalet människor, nu gäller detta på hela jordklotet, va?
Mm.
Och han började med ett exempel, tillväxten av människor, och då nämnde han då hur många människor som föds och hastigheten, det var alltså människa per sekund.
Mm.
Och ja, nu ska jag säga reprisen av det, det var ju i alla fall inte mer än två. Men det kan ju inte vara mindre än en, va? Så vi säger att det är en människa per sekund.
Mm.
Eller kanske två människor per sekund.
Mm.
Föds det. Och där, bara på en timme, det är 3600 människor på en sekund.
Mm.
Och det som han berättade, det var ju så fantastiskt, för att det var ju inte precis maten som var det värsta, utan det var vattnet.
Ja, just
det. Mängden friskt och vatten minskar ju på jorden.
Ja,
han hade exempel på det, hur många sjöar som krymper,
ja,
beroende på att omgivningen växer igen.
Ja.
Och det var en entimmesprogram, och det var så fascinerande, så jag tänker se det igen. Och om lyssnare är intresserad av det, så går det här programmet i repris dels imorgon, ja, den 26, 27, 28, alltså fredag, lördag, söndag.
Ja.
Och på lördag är det en rimlig tid, därför då är det klockan på samma tidpunkt som jag skrev upp sen någonstans här. Det är på TV2.
Mm.
Och jag tror det är 16, men det kan lyssnaren, om ni är intresserade av det.
Vad hette programmet?
Det är Vetenskapens värld.
Ja, just det. Ja, det är ju alltid intressant.
Ja, och den 27 är det rimlig tid. Men sen är det ett program. I morgon går den, det kan ju vara någonting för nattugor. 5 minuter över midnatt.
Jaha, oj då.
Och sen på söndag, då är det mer rimlig tid, det är klockan 6:30 på morgonen.
Ja.
Och då är det på TV1.
Va? Jaha.
Men de andra två, det är på TV2.
Ja, men det är väl alla tider.
Men ni som är intresserade av det här, titta på det. Och han är ju en fantastisk talare,
ja.
David Attenborough.
Ja, mycket.
Ja.
Mycket duktig.
Ja.
Och har klart för sig.
Ja.
Han är auktoritär.
Ja, ja. Och därför han menade att det är skrämmande tillväxt.
Ja.
Och om det är en människa per sekund, så kan du intressera dig själv räkna ut det. Liksom.
Ja.
Det blir ju 30 gånger.
Ja, men maten kommer ju inte att räcka på långa vägar.
Nej.
Det är ju det som är det värsta av vattnet.
Men rent och friskt vatten tar ju slut fortare.
Ja,
maten,
just det. Va? Just det. Hörru du, vi ska höra här, Skånepartiet, Laila. Är det någon som väntar? Ja, det är en människa som ringer och tärrar hela tiden, så vi låter bli och bry oss om det.
Ja. Nej, men nu har jag fått tacka för jag har fått mer utrymme.
Ja, alla tider, så kan det väl bli.
Ja.
Du får ha en god fortsättning på dagen och en trevlig helg.
Jag önskar dig och övriga lyssnare detsamma.
Ja, så hörs vi igen nästa torsdag.
Gör det, ja.
Om hälsan står oss bi.
Ja.
Och det ska den väl göra, tänker jag.
Ja, jag vet.
Ja. Mm. Okej, och Ella Fitzgerald och Louis Armstrong kommer om vad det lider.
Ja,
tack ska du ha.
Tackar för dig.
Hej då, Rolf.
Ja.
Hej.
Hej då, hej.